Gott att se er en sån här dag. Ja, det känns gott att få ta utgångspunkt i det här att vi har en Gud som har lovat att stötta oss och skydda oss. Och jag hade tänkt att läsa psalm 91 jag också, så jag blev väldigt, det var lite profetiskt. Jag har en väldigt profetisk kollega här som mötesledare också som plockade samma psalm här. Men jag tänkte jag har faktiskt gjort en egen liten översättning på psalm 91, men jag tänkte att ni kan få höra de verserna i alla fall. Direkt från grundtexten. I vers 3 här. Han ska rädda dig från jägaren snara och den härjande covid-19 och coronaviruset. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen och inte coronaviruset som smyger i mörkret eller covid-19 som härjar mitt på dagen. Det är något att ta till sig. Guds ord talar till oss rakt in i vår situation. Och det känns på något sätt ganska spännande också att det tema som vi har för det här året, nät. Man får se upp för det här nätet. Det var därför jag flyttade på predikstolen här så man inte fastnar i det. Apropå det här. Jaha, okej. Det är ett farligt nät det här. Det påminner om psalm 91 här, nätet som fångar. Men det här är ett positivt nät. Det här är Guds fångstnät. Och på något sätt känns det väldigt profetiskt ändå att vi har det här temat i den tid vi lever i. För att jag tror att om det någonsin har varit viktigt det här med stöttande relationer, ett nät som bär, så tror jag det är i den här tiden. Och vi kan genom att bygga det här nätet ännu starkare också få vara ännu mer i tjänst för Gud. Och jag gillar Ordspråksboken och Predikan. Jag vet inte om ni brukar läsa de böckerna mycket. Men jag tycker de är väldigt spännande. För de ger både en fantastisk vägledning med sin vishet. Men sen så är de också lite smått underhållande ibland. Som Predikaren kapitel 4, vers 9-12. Det står så här. Bättre två än en. För de får god lön för sin möda. Om det faller kan den ene resa upp den andra. Men ve den som är ensam. Faller han finns det ingen som kan resa upp honom. Likaså om två ligger tillsammans har de det varmt. Men hur ska den ensamme hålla sig varm? Där en blir övermaddad kan två stå emot. Och en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Väldigt mycket vishet i de här få verserna. Men jag gillar den här. Där två ligger tillsammans har de det varmt. Men hur ska den ensamme hålla sig varm? Det är en underbar bibelvers tycker jag. Men det är också otroligt mycket vishet i de här, vad ska man säga, allmänmänskliga situationerna som lyfts fram här. Som man kan lära sig mycket av. Och jag tror att i den tid vi är i nu så är det så viktigt det här. Tillsammans är vi starka. Där två står tillsammans, där många står tillsammans, där finns det en väldig kraft att utmana de starkaste utmaningar. Och jag vet inte om du, det står här om att två kan klara sig bättre än en. Om du är i strid så är det väldigt lätt att bli huggen i ryggen om man är själv. Men står man rygg mot rygg och försvarar sig så har man mycket större chans att lyckas. Och faller en så finns det kanske en annan som kan resa upp den personen. Otroligt mycket visigt i de här enkla bilderna. Och framförallt den sista versen här. Och en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Det är ju en vers som ofta citeras. Men jag tror att den syftar på Gud, den treenige guden framförallt, som står tillsammans. Gud, han finns med för att stötta sig själv. Och predikans tema idag, välsignelsen med att stötta varandra, är predikans tema. Välsignelsen med att stötta varandra. Och Gud manifesterar det i sig själv, att han står med sig själv och stöttar sig själv och interagerar med sig själv och har en nära relation med sig själv. Visst är det fantastiskt? Han visar i hur han själv är, hur vi ska vara mot varandra. Och det finns en sån intimitet hos Gud också som jag längtar efter att vi skulle få i församlingen med varandra. Och det skulle man längta att man fick med i familjer, i nära relationer på olika sätt. Och jag tror att Gud längtar mycket efter att vi ska få den här intimiteten och närheten och delaktigheten i varandras liv. Och det finns ett ord som jag har sista veckan här landat i Nya Testamentet som jag tycker uttrycker det här på ett väldigt fint sätt i Nya Testamentet. Och som lyfter fram just den här stöttande, kärleksfulla principen på ett väldigt familjärt sätt. Och det är ordet syskonkärlek. Har ni läst det i Nya Testamentet? Det står faktiskt två gånger i Nya Testamentet. Syskonkärlek. Jag tycker det är så varmt på något sätt. I Hebreerbrevet 13:1 kan vi läsa följande. Håll syskonkärleken levande. Och i första Thessalonikerbrevet 4:9 står det: när det gäller syskonkärleken behöver vi inte skriva till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra. Men hur håller man syskonkärleken till sina trossyskon levande? Det är någonting som man kan fundera över. Jo, genom att älska och bry sig om och stötta sina syskon. Många av oss har syskon själva. Jag har inte den förmånen. Jag har fått växa upp som ensam barn. Det var väldigt bra när man fyllde år och när det var jul och så, för då fick man mycket presenter. Men för övrigt så finns det lite önska kanske. Jenny, min fru, hon har ju flera syskon. Hon har tre bröder. Jag vet inte, de kanske inte alltid var så snälla mot henne heller. De kallade henne Jensan och hon fick liksom passa upp på dem när hon var yngre. Sådär. Men man ser ju nu när hon blir äldre vilken rikedom det är att ha syskon. Och vad roligt hon hade under sin uppväxt mitt i den här kampen som det kanske var ibland. Det finns något speciellt med syskon. Det är något speciellt med syskonkärlek som håller ofta livet ut. Tyvärr så finns det ju också exempel på när det inte fungerar. Och det är ju väldigt tragiskt med arvstvister och så vidare. Men vi ser vad Gud har tänkt med det här med syskonkärlek. Att det ska vara något vackert, något fantastiskt. Någonting väldigt starkt som liksom binder ihop en familj. Och tänk om vi kan börja se varandra i församlingen också som syskon. Ha syskonkärlek till varandra. Nu finns det ju redan, men jag tror det är en vision att det ska få leva ut ännu mer. Tänk om vi kan få stötta varandra i församlingen, precis som man gör i en biologisk familj. Och ha den omsorgen om varandra. Och när man läser Nya Testamentet så väller det fram kärleksbetygelsen. När Paulus skriver sina hälsningar så är det väldigt mycket kärlek. Och i alla de nytestamentliga författarna och Jesus själv talar väldigt mycket om kärlek till sina trossyskon. Och det verkar vara något som genomsyrade den första församlingen. I apostlagärningarna ser vi också att de hade allting gemensamt. De brydde sig om varandra och stöttade varandra. Sen fanns det problem också, precis som överallt. Men framförallt så genomsyrades det av en väldigt stark kärlek och omsorg. Och jag tror att det är en styrka som vi har i församlingen som vi ska slå vakt om och försöka utveckla ännu mer. Och som Gud verkligen, det ligger på Guds hjärta att det ska få växa. Det finns ju ett bibelsammanhang som vi många tänker på när det handlar om det här med att göra kärleksgärningar mot varandra. Och det är ett sammanhang som kanske är lite ganska jobbigt att läsa på sitt sätt med, för det handlar lite om människosonens dom. Men i det så får vi väldigt mycket nycklar, så jag tänkte jag skulle läsa det bibelsammanhanget här nu från Matteus 25, vers 34. Jag tar en bit av den här texten eftersom ni känner till den ganska väl, tror jag. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska kungen svara dem: jag säger i sanningen, allt vad ni har gjort för en av dessa minsta mina bröder, det har ni gjort för mig. Här lyfts det fram en rad olika saker som man kan göra för att stötta varandra. Och ytterst är det ju Jesus som vi stöttar när vi hjälper varandra som trossyskon. Det första som kommer, det är att vi kan hjälpa till med fysisk mat, men vi kan också hjälpa till med andligt bröd, Guds ord. Jag tror att det finns en dubbel välsignelse i det här, att man kan hjälpa till både fysiskt med mat, men också hjälpa till med att ge andlig mat till människor. För det andra, man kan hjälpa till med fysiskt vatten, fysiskt du behöver för att kunna leva som människor. Men vi behöver också andligt levande vatten, den heliga ande, vilket vi också kan ge till varandra, förmedla till varandra. Det tredje är att vi kan hjälpa med gemenskap. Vi kan ta emot och umgås med alla människor, och framförallt då med våra trossyskon. Det är en ganska enkelt sätt att hjälpa en människa, att hjälpa till med gemenskap, med omsorg på det sättet. Men ack, vilken bristvara det är nu för tiden, när vi är så upptagna många av oss och störtar omkring på olika saker. Det fjärde är att vi kan hjälpa till med kläder och husrum. Också något som vi har ganska mycket av här i vårt land. Vi har möjligheter att kunna hjälpa människor på det sättet. Det femte är att vi kan hjälpa sjuka med besök och helande. Och en sån här dag, när det talas så mycket om smittrisker och corona och så vidare, så finns det ju alla möjligheter för oss att verkligen kunna hjälpa till. Att hjälpa människor som är smittade, kanske på olika sätt, med att få hem förnödenheter och så vidare. Det kommer finnas den närmaste tiden stora möjligheter att hjälpa sjuka. Och vi har ju Gud, den store läkaren, också. Vi kan hjälpa dem som är fängslade och fångna. Och det kan vara, nu kanske inte vi är så vana vid att vi känner så många som sitter i ett fysiskt fängelse här i Sverige. Och det ska vi vara väldigt tacksamma för. Men många kristna runt om i världen sitter faktiskt i fängelse, blir torterade och förföljda väldigt hårt för sin tro. Och de behöver hjälp och stöd och någon som besöker dem. Men vi har också väldigt många människor runt omkring oss som sitter fast i ett andligt fängelse kanske, som så ett själsligt fängelse där man inte känner sig fri, där man inte kommer loss. Och där kan vi komma in och hjälpa till och skapa andlig befrielse. Ja, Jesus vill ju vara heltäckande när han ger den här bilden av all hjälp som vi kan ge till varandra. Och det är lätt att känna sig lite misslyckad kanske när man tänker på det. Men samtidigt så tror jag att det är någonting så väldigt fint i att hjälpa varandra på olika sätt. Det finns många i våran församling och bland våra vänner, våra bekanta, den bekantskapskrets som vi har, som är i stort behov av hjälp på olika sätt. Och framförallt så har vi en grupp nyfrälsta i våran församling som har kommit till tro de sista åren, som verkligen kämpar på olika sätt. Människor som är på väg in, som behöver det här stödet, den här gemenskapen och stöttningen från oss. Och även bara en liten sak kan betyda så jättemycket. Och på något sätt så tror jag att Gud längtar efter att det här ska få ta mer plats i våra liv. Och det är ett Guds nådesunder som måste ske. För jag tror inte det är någonting man bara kan bestämma sig för sådär. Men man kan ändå ha en viljeinriktning att få finnas till för andra, att stötta varandra. Det kan vara så enkelt att bara ringa ett telefonsamtal, att skicka ett sms, kanske ta en fika någon gång. Det kan betyda jättemycket för en person som behöver den uppmuntran, den gemenskapen och den stöttningen. Och vill du hjälpa till, så hör gärna av dig. För vi har väldigt mycket behov och vi försöker att jobba nu med att utveckla den diakonala biten i församlingen. Och jag tror inte att vi kommer att komma längre som församling än det finns ett diakonalt bärarlag som finns med och bär upp. För vi kan inte nå längre om inte nätet håller för att ta emot människor med de problem, de bekymmer som de bär med sig. Och jag tror också, om vi nu ska titta in i nuet, att den närmaste tiden, de närmaste veckorna, de närmaste månaderna, när vi har den här rädslan för coronavirus, vi har också en spridning som växer, det måste vi ändå se här i Sverige, så tror jag att det här kommer skapa extra behov för privatpersoner runt omkring oss. Människor som är oroliga, människor som kanske har blivit smittade eller som känner någon som har blivit smittad, och på grund av det så skapar det här behov av hjälp på olika sätt. Och jag tror att det här är våran tid som församling. Vi har bett om väckelse, vi har bett om att det ska hända saker, och det kan hända att ibland kommer saker på ett annat sätt än vad vi har förväntat oss. Och jag tänker att nu är tiden när vi kanske som församling kan få göra skillnad. För det första, vi kan ge praktisk hjälp på olika sätt. Vi kan handla, vi kan förmedla hem mat och andra viktiga saker till utsatta människor som kanske inte kan eller vågar ta sig hemifrån på grund av att de tillhör riskgrupper som har svårt att röra sig ute. Det kan finnas människor som lever i singelhushåll, och blir de sjuka kan det bli en jättesvår situation. Men där kan vi som församling finnas med och hjälpa och stötta. För det andra, om vi är beredda så kan vi dela med oss av olika saker som vi har. Det kan hända att vissa saker blir bristvaror, och att vi då kan dela med oss och visa kärlek. För det tredje, vi kan stötta människor genom att lyssna på dem och prata med dem och förmedla kärlek på det sättet. I det som är just nu, vi pratade om det som förebedjar innan här, så kanske den stora utmaningen är människors oro. Den oro som skapas, det finns ett stort behov att få prata av sig, att få lätta på sitt hjärta, att det finns någon som lyssnar och kanske någon som kan ge ett ord av uppmuntran och hopp. Och även om det inte alltid är lätt att träffas i dessa tider med de begränsningar som finns, så kan vi kanske mötas på nätet. Vi kan ha Skype-kontakt, man kan skicka kort, smsa, ha kontakt på sociala medier, e-posta och så vidare. Det finns många olika sätt att ha relationer. Man kan mötas i mindre grupper också. Så det finns all anledning att verkligen försöka bevara gemenskapen och stärka upp den nu. Ta tid till det, även om de signaler som går ut är med på att man ska isolera sig, så finns det möjligheter att hålla fast vid gemenskapen i den här tiden och stötta varandra. Och vi kan för det fjärde inge hopp på olika sätt och kanske på visa på vägen till frälsning i Jesus Kristus. En sån här kris tror jag, och det ser vi redan, skakar om många människor och gör att de blir mer öppna för evangeliet än vad de har varit tidigare. Tänk vilken möjlighet vi har här med våra grannar, med människor som vi relaterar till. När livet börjar skaka, så tror jag att de kanske kommer att vara intresserade på ett nytt sätt. Och då gäller det att vi är beredda, att vi är redo att möta de här frågorna, att våga be för människor, att våga gå in i samtal. Och för det femte, vi kan be för människor och andra viktiga saker. Det är möjligt att vi längre fram inte kommer kunna ha gudstjänster. Det vet vi inte på det här sättet. Vi hoppas att vi kommer kunna fortsätta ha gudstjänst varje söndag som vi alltid har i Salemkyrkan. Men det finns ingen garanti för det i nuläget. Men vi kan alltid be. Glöm inte det. När du hör nyheterna och det kommer nya besked kanske. Du kan alltid be. Du kan alltid vara uppkopplad mot Gud. Och vi kan be tillsammans på olika sätt. Vi får vara kreativa och hitta nya sätt och vägar. Kanske via telefon, Skype, sociala medier eller mötas i mindre konstellationer. Men vi kan alltid be. Den rösten kan aldrig tystnas. Och jag vill utmana också att tänka på hemmet. För där tror jag att kanske en del människor kommer tillbringa mer tid framöver än vad de har gjort tidigare. Att göra ditt hem till en kyrka. Vi har våra huskyrkor som de så fint heter i våran församling. Men tänk att vi kan göra våra hem till kyrkor. Då kan vi vara utspridda och fira gudstjänst överallt varje dag. Alla alltid överallt. Men det är en liten utmaning i det. Det kräver en omställning i våra sinnen och kanske i våra familjer och så vidare. Men det finns en potential för oss att ingenting ska kunna krossa Guds församling, utan vi bara omstrukturerar oss, vi hittar nya former. Och hemmet tror jag kommer för många bli en plats de närmaste veckorna där den stora kampen kommer utkämpas om våra hjärtan. Så försök att vinna den där, och då tror jag att vi kommer att få se fantastiska saker ske här framöver. Gud har en väg framåt för oss. För honom är allt möjligt. Han är Herren som helar, som han säger i Gamla testamentet. Det är väl underbart. Amen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus att du är Herren som helar. Och att du har sagt att för dig är ingenting omöjligt. För dig är allting möjligt. Och vi vill ta till oss de orden i den här stunden. Kom Herre, kom med hopp, kom med liv. Kom med vishet till oss och till makthavare och till alla som regerar. Vi ber om det. Kom med vishet och sunt förnuft, och låt allting ske som du vill, Gud. Och vi ber framför allt att du ska leda oss på dina vägar. Amen.